Hej och välkomna till filmtidskriften FLM:s podcastpremiär. Jag heter Jakob Lundström och är redaktör för FLM. Och i den här podcasten kommer ni förhoppningsvis med någorlunda jämna mellanrum framöver kunna ta del av både höga och låga röster om det här med rörliga bilder. Just nu sitter jag i ett lite fåfängt, ljudisolerat Stockholmskök. Och i en provisorisk poddstudio i Malmö har jag med mig Charlotte Wiberg. Hej Charlotte!
Hej, hej! Jag sitter också i ett kök, kan jag tala om.
Är det ljudisolerat?
Nej, det är det inte. Men det finns ingen annan här i alla fall. Utom katten i och för sig som skulle kunna komma in och störa.
Ett potentiellt störningsmoment. Ja, jag hörde innan vi tryckte på räck här också så hörde jag en del. Vad kallar man dem för? Sjungande eller är det skrikande måsar?
Skrikande måsar, ja. Men nu har jag stängt fönstret. Så nu. Ja, det är alltså, de skriker väldigt mycket just ut här där jag bor av någon anledning. Folk brukar klaga på måsar, själv älskar jag dem. Jag älskar måsskriken. Måsarna är mina vänner, brukar jag säga.
vi får ta in dem som något dekorativt ljudinslag här, kanske, som någon... Det kanske får bli ett utvecklingsprojekt för den här podcasten att använda.
Just det.
Du är ju ständig, om inte sekreterare, så i alla fall medarbetare i FLM.
Maskot.
En maskot, ja, precis.
Ser jag mig själv.
Vart med sen starten. Jag tror att du har varit med i alla nummer.
Sen... Ja, utom ett.
Asså, oj.
Ja.
Är det ett sår? Ett narcissistiskt sår. Vad hände? Vi kanske var på kant med varandra där ett tag. Jag vet inte riktigt.
Nej, det tror jag inte.
Vatten under broarna.
Ja.
Jag tänkte, eftersom det är podcastpremiär och allt, så tänkte jag att försöka ringa in dig.
Okej.
Okay. Som individ och skriftställare i största allmänhet. Så jag gör ett spontant nedslag här i katalogen, den kompletta katalogen över dina alla expertområden. Och landar då på Tyskland.
Ja.
Shakespeare.
Oj då, ja.
Och
wannabe.
Och så. Konståkning.
Ja, jo.
Eller har jag satt i klistret nu?
Ja, nu är det ju sommar och då byter man ut konståkningsintresset mot fotboll. Fast å andra sidan har jag inte följt med särskilt bra i VM nu. Så att,
ja, just det. Men fotboll är ju mycket sämre om du ska nischa dig som...
Ja, det är mer allmänt. Alltså, ja. Men synt kan man säga att man kan ringa in mig.
Ja, just det.
Också. Det är mer... Ja,
det är egentligen det är min grej. Det är det viktigaste.
Ja.
Men varken fotboll, konståkning eller synt är ju särskilt filmrelaterat.
Nej, det kan man nog inte säga. Det är annorlunda för dig. Om jag skulle försöka ringa in dig så blir det ju då disco.
Oh.
Disco, hiphop och psykologi.
Oj, ja. Jag är chockad. Det här, alltså, jag är ju positiv.
Du känner inte igen. Ja.
Nej, jag är positiv överraskad. Det visar väl hur mångsidig jag är. Mer mångsidig än vad jag känner till själv.
Disco finns det ju flera fina filmer med. Om, liksom.
Ja, men precis. Det är ju absolut fördelen med disco. Framför synt.
Ja, jag försöker tänka ut på vad det kan finnas. Liksom. Iron Sky kan man säga lite så. Det är med musik av Laibach.
Just det.
Ja, det är många uniformer. Det är många på syntscenen som gillar den filmen. Och jag själv också då, bland annat.
Okej.
Okay. Det är lite syntigt.
Den handlar inte om syntar utan nazister i rymden. Av någon anledning så känner syntarna igen sig. Vad säger det om det här? Om er subkultur. Jag tycker det känns lite misstänkliggöra er själva i onödan.
Those Nazis were sharp dressers, you know.
Just det. Det är den här, jag tänkte på den här Charlotte Rampling-filmen. Vad heter den?
Nattportieren.
Ah, okej, okay. Är den också syntig då, eller?
Ja, det vet jag inte riktigt. Men ja, kanske. Kanske, men det är en intressant fråga.
Ja, man får återkomma till det. Den här speciala snittet om synt versus nazism. Det är ju lite...
Lite jobbigt att ta.
Men konstfilm, höll jag på att säga. En konståkningsfilm.
Ja, jag har bara en. Eller jag har nog bara... Nej, jag har sett någon tv-film på temat också. Så här. Och så finns ju de här Tonya Harding vs. Nancy Kerrigan bråk. Filmen. Det finns väl åtminstone två filmer om den, tror jag. Om det där bråket, tror jag. Men så kom ju Blades of Glory för några år sedan.
Ah.
Den är ju liksom the konståkningsfilm, liksom.
Som lite grann driver Jack med de här fisbenämna konståkarna, eller?
Jo, det gör de. Och det gör det på ett suveränt sätt.
Men konståkningen som företeelse har tillräckligt med självdistans för att hantera.
Jag tror det, alltså det var ju flera konståkare med liksom i biroller där, i den filmen. Jag tror att man kan skratta åt sig själv liksom.
Jag tänkte på den här Sonja Henje, den norska OS-guldmedaljören, eller? Jo.
Ja, jo, det var hon.
Som gjorde filmkarriär på 40-talet, ja, eller 30-talet.
Ja. Ja, det där är tyvärr ingenting jag har koll på, alltså. Inte alls.
Bortglömd.
Konståkningen såg ju så annorlunda ut på den tiden. Det har utvecklats så enormt mycket sedan dess.
Okej. Men det har väl filmen också? Filmens tekniska...
Ja, ja.
Eller?
I och för sig så.
Nu känner jag, nu närmar vi oss det cineastiskt inkorrekta här, känner jag.
Ja, precis. Jag känner hur det motar sig någonstans inombords liksom.
Jag tänkte på, jag har sett... Jag kommer att tänka på två andra filmer som jag sett, i alla fall relativt nyligen, där konståkning, om inte är själva huvudstorien, så finns det i alla fall med i bakgrunden. Det är dels i Sofia Coppolas Somewhere.
Ja.
Kommer du ihåg den? Den är inte så gammal.
Nej, den är ju helt ny, men jag har inte sett den. Alltså, ah. Den gick på tv för någon vecka sedan bara. Jag tänkte jag skulle se den. Men...
Det är en, handlar ju om en blaserad Hollywood-stjärna.
Ja.
Som inte har någon superkontakt med sin dotter, men hon i alla fall är konståkare då. Den här pappan då, slash stjärnan, och jag tittar på henne på isrinken. Scenerna efter eller före han har då haft sina privata strippdansöser på sitt hotellrum. Så det finns ju den parallellen där mellan kvinnor som dansar framför hans ögon, dottern och... strippdansöserna. Sen så såg jag även i Cannes nu Atom Egoyans senaste film The Captive, som också handlar om en konståkningspappa.
Nej, är det sant? Oj.
Men det är ingen glad historia, utan dottern blir ju bortrövad av en ondskefull pedofilring.
Nej.
Som ja, det är hemska.
Men det är ju inte på riktigt, vilken tur.
Nej, det är bara på skoj. Och det är ju något som vi har fått tugga i oss här i, ja, vad ska vi säga, 99% av alla tv-serier och filmer, känns det som. Hemska, fula gubbar. Hur gör man som cineast, som ljusskygg cineast, för att skydda sig från det här ljuset som attackerar den från alla vinklar?
Nej, det är ju bara, det finns ju bara en sak. Jag håller sig inne, persiennerna nere, gärna gardiner för också.
Sen sitter man där med sin D-vitaminburk och...
Ja, precis.
Man kan ju också försöka vända på dygnet, tänkte jag.
Ja, det är jag bra på.
Du har redan förfinat den.
Ja.
Så man liksom går upp så sent som möjligt, går och lägger sig så sent som möjligt. Så man får ut de här sköna...
mörka timmarna där det är lite svalt liksom. Man kanske till och med kan gå ut en liten sväng liksom.
Ja, just det. Man kan njuta av mörkret utomhus.
Ja.
Nej, men jag tänkte, för det är ju lite... Sommaren är annars ingen rolig säsong om man vill ta sin tillflykt i biomörkret riktigt. Eller det brukar inte vara så roliga filmer som vi skäms bort med på sommaren.
Nej, tyvärr. Vilket är synd, för det är ju den perfekta platsen att vistas på.
Ja, jag tog mig en titt här på årets startfält. Tänkte jag skulle, jag drar om några tittar för dig här. Får vi se om de ger några utslag på din peppmätare.
Ja.
Eller, är du med?
Ja, jag är med.
Vi har ju först då Transcendence. Det är Johnny Depp
Just det.
Som ju har floppat här med sina senaste storfilmer. Men nu ska han ju då bli någon slags digital despot.
Ja.
Det är någonting med hans medvetande som blir ett monster. Får för mycket makt.
Cool.
Det låter cool.
Ja, det tycker jag.
Ja, då tar vi den. Sen har vi då även Walking on Sunshine.
Ja, det låter suspekt.
Ja, det är en 80-talsmusikal baserad på hitten med samma namn.
Okej, okay. Katrina and the Waves, just det.
Yes.
Jaha.
Tar vi den också då, eller?
Nej, alltså jag är lite tveksam där faktiskt.
Jag tänkte att det kunde vara en så bra double feature. Man börjar med Transcendence och sen så, något lite mer upplyftande.
Nej, feel good är inte min bag.
Okej. Då får vi se vad du tycker om den här då. Blended.
Oj.
Med romantisk komedi med Adam Sandler och Drew Barrymore.
Ja, det glömde oss. No way.
Nu är vi inne på. Det känns som att det här är en tidlös film någonstans. Ja, det skulle kunna varit gjort.
Verkligen.
Jag har inte ens koll på vad den här filmen har för USP liksom, förutom att det är en romantisk komedi då, så brukar de ha någonting så här speciellt. Antingen att någon kanske har dåligt korttidsminne eller...
Ja, just det. Någon kommer från en annan tidsperiod.
Ja, den är bra. Och, eller att man kan styra världen med sin fjärrkontroll. Den är i och för sig ganska... Ja. Det konceptet gillar jag i och för sig. Men sen har vi Transformers 4 då också.
Okej, okay, men hellre det än Blende då, alltså, i alla fall.
Men sen går det faktiskt upp en svensk film i sommar också.
Ja, som vanligt, ja. Såklart.
Som heter Hemma.
Okej.
Jag har ju tyvärr inte sett den här filmen då, men jag såg trailern och det verkar vara något slags svenskt drama med Simon J. Berger i en mysig stickad tröja.
Okej.
Okay. Med jättestor krage. Jag tror att det är filmens USP.
Det låter inte så somrigt.
Ja, men jag tror att det är en så här sommarmysig tröja. Alltså en mysig som man kan ha på kvällen.
Okej, okay, ute vid lägerelden liksom.
Ja, precis.
Okej.
Okay. Vad har du för förhållande till Simon J. Berger?
Inget.
Noll. Men då är du helt ointresserad av det jag var lite nyfiken på, nämligen... Eller orolig för den dåliga tillväxten av svenska filmhunkar?
Oj, det är ett ämne som jag aldrig har funderat över. Det biter så. Har du? Är du?
Nej, men jag tänkte på det här med Simon J. Berger. Han fick ju sitt genomslag, eller breda genomslag, med Tork aldrig tårar utan handskar.
Ja.
Och blev ju då brett omfamnad av svenska folket.
Ja, just det.
För det, jag tycker att det har varit lite dålig tillväxt med mysiga svenska filmhunkar.
Okay.
Som kan fungera i de här mer livsbejakande dramafilmerna. Det har ju bara varit Micke Nyqvist och Mikael Persbrandt i...
Ja, det är sant.
15 års tid.
Ja, de börjar bli lite till åren kommer.
Ja, men precis. Ja. Så att det var därför jag kände att Simon J. Berger, kanske.
Kanske det. Ja. Det har du rätt i. Det har ju jag då inte alls funderat över, men jo.
Tack. Det finns ju en annan typ av sommarfilm som vi har börjat vänja oss vid lite. Det är den här det årliga skräckfenomenet.
Ja.
I fjol var det ju The Conjuring.
Ja.
Som du såg, förmodar jag.
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Sen så har det ju även varit Sinister film med Ethan Hawke. Kommer du ihåg den?
Den har jag tyvärr inte sett.
Aj.
Ja, det är dåligt.
Även Insidious. Ja, jag vet inte, det finns en massa såna här filmer.
Ja, just det. Ja.
Vars gemensamma nämnare ungefär är en familj och en villa.
Just det, ja.
Och i år då så har vi båda sett årets variant på det här temat. Alltså en lågbudgetfilm som kan då dubbas till skräckfenomen efter att ha gjort små succé på biograferna, nämligen Oculus.
Ja.
Vad handlar den här filmen om?
Den handlar om en spegel.
Men en spegel som två syskon i alla fall. De tar ju den här spegeln till sitt barndomshem i alla fall.
Ja.
Där de har upplevt ett trauma. Cirka, vad kan det vara, 10-15 år tidigare?
Ja, ungefär så är det väl. Ja.
Så filmen blandar ju tidsnivåer ganska frisk där till förvirringens rand, kan man väl säga.
Ja, precis.
Den här spegeln har ju då olika okulta krafter. Man kan säga att den... Ja, vad fan ska man säga att den...
Det är en satanisk spegel.
Ja, det kan man säga, precis.
It's a mirror from hell, liksom.
Vad tyckte du om Oculus?
Nej, jag tyckte väl inte... Alltså, kanske inte helt fel i och för sig, med lite överraskande slut. Så, men i stort sett en besvikelse, alltså. Men jag tycker det var, alltså det är bra att det kommer en skräckfilm varje sommar. Det tycker jag är en genre som passar väldigt bra som sommarfilm, liksom. Men det var länge sedan jag såg någon sådan som faktiskt skrämde mig. Det här var ju inget undantag. Det skrämde mig inte, och det var ganska klyschigt. Demoniska figurer med lysande ögon, liksom. Ja, det var inga direkt överraskande effekter.
Man kan väl säga att den har väl en del gemensamt med de här som ju i sig är ganska intressant. Dels Sinister och även The Conjuring och Paranormal Activity. Alltså att man, det är något slags mystiskt övernaturligt fenomen som man ska försöka dokumentera och på film eller med kamera på något sätt.
Ja, jo, det stämmer ju faktiskt. Och sen det här spegelmotivet är ju inte helt nytt heller. Det finns en film som heter just Mirrors, bara, tror jag, som finns. Det finns en uppföljare till den också. Ja, med samma motiv, helt enkelt. Men det finns ett flertal sådana historier om speglar som det är bäst att liksom hänga någonting över dem. Och det är ju naturligtvis väldigt psykologiskt tacksamt. Det är ju ingen dum idé egentligen. Det beror ju på hur man gör det då. Här tycker jag det kunde varit betydligt mer subtilt, liksom. Hade varit mycket intressantare.
Oj, oj, oj. Fina invändningar mot en skräckfilm. Subtilt.
Ja, jag vet, det är lite paradoxalt, för jag är ju skräckdigare, alltså, men man har sett så mycket, och det är samma typ av effekter som återkommer, och till slut så blir det mer intressant med någonting mer subtilt.
Ja, nej, jag tänkte på hur dåligt skådespeleri det var, bland annat. Alltså,
det är väldigt dåligt, det håller du verkligen rätt i.
Om man jämför med The Conjuring, som ju hade ganska ändå etablerade skådespelare i de ledande rollerna, så är det väl det här ett ännu lägre ner då på budgetskalan. Men jag tycker ju att fånigheten inte är något problem egentligen. Jag tycker att det kan vara en del av charmen nästan.
Ja, men det kan det vara. Det kan det vara.
Men är det inte intressant att det kommer så många filmer som just handlar om människor som försöker då... De försöker överlista de här övernaturliga krafterna med hjälp av teknologi. Alltså, de försöker ju då filma och dokumentera på olika sätt. Säger inte det någonting om vår övertro på teknologin?
Det speglar ju också vad som faktiskt försiggår. Alltså, vi har ju de här... dokusåpa-aktiga programmen där man liksom olika spökjägare installerar sig i spökhus och försöker liksom dokumentera. Och ofta så följer ju de här filmerna också någonting som sägs ha hänt, va?
Just det.
Och det finns de här personerna som är intresserade av parapsykologi, som liksom har teknologin till sin enda hjälp, liksom, för att försöka bevisa för omvärlden att någonting har hänt, liksom. Så att, men visst, det...
Men filmen, har inte den en okult kraft i sig själv?
Ja, just det.
Jag tänkte på det, för det är den här, nu har du missat Sinister, som är min favorit då, just för att den tematiserar just de här gamla filmrullarna som man hittar på vinden.
Ah. Just det. Ja, nu börjar jag komma ihåg vad det är. Den måste jag ju se
Och
faktiskt.
sen har du har väl sett den här VHS, eller?
Ja, just det.
Som
Ja.
också då är den här antologifilmen just som handlar om upphittade läskiga VHS-kassetter. Alltså det är ett sätt
Ja.
att skapa någon slags spänning och tillskriva de här gamla, mer eller mindre nu då, utdöda medieformerna någon slags aura eller
Ja.
läskig energi som jag i
Ja.
alla fall som nostalgiskt lagd cineast kan uppskatta på något vis.
Ja, jo.
Akta er så att ni inte glömmer filmen. Den kan komma tillbaka och hemsöka er i
Ja, just
flera
det.
läskiga skepnader.
Ja, men vad tyckte du då? Du var inte heller så förtjust, förstod jag.
Nej, faktiskt inte. Men jag har inte så höga krav heller på den här typen av filmer. Jag tycker att den
Nej.
är rolig i alla fall.
Ja, jo. Men samtidigt så, eftersom man gillar genren så vill man ju också att det ska ha goda exempel som övertygar massan, så att säga.
Ja, precis. Nej, men det jag tycker är intressant med den här filmen det är just att den inskriver sig så tydligt i en ja, ny eller modern tradition av skräckfilmer. Dels då sparkar den in någon slags villadörr mot den hotade kärnfamiljen som hotas av främmande kraft i det här individualistiska samhället eller hur vi nu ska förklara det. Men också då med teknologin just, hur den gestaltas och hur den tematiseras framförallt i Oculus så sätter de ju då, de monterar ju flera kameror som riktas mot den här spegeln då för att inte trollbindas av dess kraft.
Ja, just det.
Spegeln ger ju de olika vanföreställningar där de inte vet vad de gör och då spelar de in det här och tittar i efterhand för att se hände det som jag upplevde eller upplevde jag något som inte skedde? Och det avslöjar en ganska stor tilltro då på teknologin som ett slags sanningsvittne.
Jo. Men samtidigt så i den här filmen så
Nu
är man ju
nappar inte
inte.
på mig. Nu nappar inte på min enda intressanta spaning om den här filmen.
Nej, men du har ju säkert rätt.
Tack.
Alltså, visst, det är ju ett fenomen, absolut, så är det ju. Det är ett fenomen liksom, som finns. Fast i den här filmen så är man inte, eller jag upplevde det inte som att man var helt säker på, alltså var teknologin ett sanningsvittne eller inte.
Nej, precis. Nej, jag menar inte heller att
Nej, jag
filmen
förstår.
säger det, men jag menar att den skildrar människor som tror på
Ja, jag
teknologin.
förstår. Okej.
Och jag tror nästan i alla de här filmerna som blir överbevisade om att de kan inte. Den här faran som hotar går inte att helt enkelt bara filma så försvinner den. Eller
Nej, just
filma
det.
så kan man överlista den på något sätt.
Nej, men det är intressant, det är det ju förstås. Men det har ju varit väldigt mycket fokus på övernaturliga fenomen inom skräckfilm de senaste åren, alltså. Och jag kan tycka att det är väldigt tråkigt, alltså, att det blir, det är mycket, jag tänker på Your Next, som var liksom vinterns skräckfilm,
Just det.
som också handlar om den krossade kärnfamiljen på sätt och vis, fast där det inte fanns någonting övernaturligt alls. Och det var väldigt skönt, väldigt uppfriskande film att se liksom, som motvikt till filmer som i grunden är liksom kärnfamiljskramande då. Vi har ju någonting ondskefullt som vi utmanar, men det handlar ju om att det ska tillintetgöras till varje pris liksom. Att familjen är egentligen god och det onda kommer någon annanstans ifrån, utifrån liksom, i en spegel eller i källaren i något hus eller.
Jag kan ju säga då att det finns en till skräckfilm som går upp på bio i sommar. Eller två, beroende lite grann på hur man räknar. Men en av dem är faktiskt regisserad av Scott Derrickson som gjorde Sinister, som jag nämnde tidigare. Och den filmen handlar faktiskt inte om ett hus, utan om det är någon slags polishistoria där en präst blandas in för att, jo, det finns något övernaturligt inblandat i ett visst brottsmål. Och sen då även den andra skräckfilmen som går upp i sommar är The Purge 2. Såg du The Purge 1?
Nej, det
Nej
gjorde
men...
jag tyvärr. Jag vet, jag är dålig cineast.
Nej men du är framförallt en besviken på dig som skräckfilmskonnässör.
Ja, jag är besviken på mig själv.
Nu är vi alla besvikna på Charlotte ett tag.
Kan ni någonsin förlåta mig?
Nej, men The Purge, den hade väl premiär i fjol, om jag inte missminner mig. Den är också Ethan Hawke då, som verkar ha gjort någon slags hittat till skräckfilmen, både Sinister och The Purge då. Den handlar ju också om en hotad kärnfamilj i en villa.
Aha.
Som många andra av de här filmerna, men också då utan övernaturliga inslag. Den utspelar sig i en framtid där man har en dag om året, så har man en så kallad purge, då det råder undantagstillstånd.
Åh, just det, ja.
Och man får mörda hur man vill.
Just det.
Ja, men tyckte det var ganska bra.
Det är
faktiskt
ett jättebra tema det.
Eller hur?
Ja, jag vet inte varför jag inte har sett den.
Jag vet inte varför alla svenska filmkritiker sågade den, men
nej.
Det är ju deras problem.
Ja, men en sak man kan göra på sommaren är ju att sitta och gråta ner sig i tv-serier, som ju finns så fint tillgängliga på nätet på flera olika sätt.
Är det så här forbidden pleasure för cineaster?
Det tycker jag inte det borde vara längre. Alltså, finns det sådana turister kvar? Hur känner du?
Nej, det beror på vad det är. Du får, vilken tv-serie du tycker jag ska gråta ner mig i?
Ja, nu senast så har jag gråtat ner mig lite i Orange is the New Black.
Just det. Håller den för hypen?
Ja, det tycker jag faktiskt att den gör. Jag blev besviken annars i början faktiskt när jag såg de första avsnitten av den första säsongen, tyckte jag inte fungerade något vidare bra. Där fanns en lite obehaglig tendens att sätta huvudpersonen Piper då, som hon heter, som är en vit medelklass tjej som inte ens är riktigt kriminell, kan man säga. Hon råkar i fängelse på grund av ett misstag hon har gjort långt tidigare som ung då. Hon har gjort en kriminell handling på grund av kärlek då.
Ja.
Så kommer det här och biter henne i ändan långt senare, så hamnar hon i fängelse och då blir hon liksom lite av den normala identifikationsfiguren för publiken då, i motsatsställning till de andra fångarna runt omkring henne som då framställs lite som freaks liksom.
Just det, hon blir en ställföreträdande åskådare.
Ja, precis.
Men det brukar man väl se i ganska många fängelser. Filmer också.
Det är ju, ja, tyvärr så är det ju lite standard och det kan fungera eller det kan inte fungera. Det beror kanske lite på hur man gör det. Jag tänkte ju direkt på min absoluta favoritserie och fängelsefilm nummer ett, Oz.
Just det, den har ju till och med jag sett.
Ja. Ja, men vad trevligt. Vad tyckte du?
Ja. Nej, det var, ja, men jag kommer ihåg den. Jag kanske tar tillbaka det uttalande direkt, eftersom den visades ju, eller gick ju lite innan det här, vad ska vi säga, mer ordnade tv-tittandet. Alltså att den gick.
Det var en av de första av de här HBO-serierna liksom, som
ja, precis. Och den gick ju på ett, jag tror jag såg den på TV3,
ja,
TV6 eller vad det
ja,
var.
Ja, precis. Ja.
Men att den gick sent om nätterna och att jag liksom tittade på den lite då och då, inte så här ordnat och planerat som dagens tv-tittare följer sina serier.
Men nu har den ju lagts ut på HBO Nordic i sin helhet. Alla säsonger finns där.
Och just det, så nu kan HBO Nordic skicka 100 kronor till oss.
100 000? Nej.
100 000, ja.
Kanske lite mycket. 100 kronor lät så lite där. Så.
Ja, jag vet. Jag nedvärderade betydelsen för podcast.
Ja.
Man måste ju ta betalt, kritikerna i nya kritiksamhället.
Ja, vi måste ju förstå att vi är varumärken och så vidare.
Ja.
Allt det där.
Ja, men den rekommenderar jag i alla fall. Den kanske jag skulle se i sin helhet då, i och för sig, i sommar, oss.
Ja, det tycker jag absolut. Den är så bra. Men även där har du i och för sig detta med en, det finns en vit advokat då, medelklasskille som till att börja med är väldigt oskyldig och skötsam. Så han har kört på en liten flicka i berusat tillstånd då, och det är därför han hamnat i fängelse. Och han kan fylla den funktionen lite grann då, alltså som den ställföreträdande normala. Men han är bara en av många rollfigurer. Det är inte han som är berättaren liksom. Det finns inte någon entydig huvudperson på det sättet i oss. Det är mycket mer egentligen radikalt demokratisk i hur alla porträtteras med lika delar inlevelse och distans liksom.
Jag tänkte bara på den här vika in en film, den mest klassisk skulle jag på säga, det kanske är att smäda, men så ser den folkliga opinionen ut. Nyckeln till frihet,
Just
som
det.
Är den fängelsefilm som ligger överst i, eller ja, den ligger väl nästan i topp där på IMDb:s topplista. Den handlar ju också om en oskyldigt dömd vit medelklassperson som kommer in och tvingas konfrontera samhällets mer mörka element.
Ja.
Så det är en vinnande historia.
Ja, tydligen. Lagom förljugen då, men...
Men hur ser, har Orange is the New Black samma...
Den förändras efterhand. Så blir både huvudpersonen Piper förändras med miljön liksom hon befinner sig i. Och du lär känna de andra personerna omkring henne på ett mycket mer djupgående sätt. Så de blir mycket mer nyanserade och intressanta liksom, ju längre serien går. Så den blir riktigt bra efter ett tag, tycker jag.
Vad är det som gör fängelsefilmer så spännande? Jag har också en liten dragning åt fängelsefilmen.
Ja.
Och vad gör det som gör att de är så vanligt förekommande, särskilt i USA genom filmhistorien?
Ja, gud ja, alltså. Dels så handlar det väl om, fast jag vet inte hur pass nytt det är i och för sig att det finns så många som sitter i fängelse i USA.
Ja, det beror på. De har väl en historia av att fängsla människor som går tillbaka till slaveriet.
Ja.
Det finns väl en viss etnisk slagsida i,
ja, gud, ja.
I fängelsestatistiken även idag i USA.
Ja.
Alltså att det är många afroamerikaner som sitter i fängelse.
Ja. Jo, precis. Det är väl en förklaring liksom, att det är en del, en liksom synlig del av samhället på ett annat sätt, I guess. Fler känner någon som sitter i fängelse eller någon som arbetar i fängelse. I Orange is the New Black så är det ju det. Att där har du ju en... Den är ju ovanlig på så sätt att det är en serie som handlar om kvinnor. Där kvinnor... Ja, det är ju nästan bara kvinnor som har de här mest utvecklade rollerna liksom. Det lilla persongalleriet av män, de är faktiskt rätt stereotypa alltså.
Ja, kvinnofängelset har man ju sett
ja.
lite sådär också sporadiskt under sin uppväxt. Men annars är det ju en väldigt manlig genre,
ja.
Fängelsefilmen.
Mm.
Även,
mm.
Hur skulle du placera in, alltså det finns ju, det kom väl många sådana här, det fanns ju en exploitation-filmvåg på 70-talet med inlåsta kvinnor.
Precis, ja, det är ju en annan sida av fängelsefilmen, det inlåsta köttets begär liksom. Ja, precis. Nej, men det är ganska intressant att se Orange is the New Black ur den synvinkeln då. För det är som att de män som liksom representerar fängelseledningen, de exploaterar kvinnorna sexuellt. Fängelsedirektören sitter mest på sitt rum och onanerar hela dagarna. Och sen har du en vakt som rent konkret utnyttjar kvinnorna och får dem att göra sexuella tjänster i utbyte mot att han smugglar in grejer till dem och sånt, va. Och sen har du en annan representant för ledningen. Han är helt besatt av det här med lesbisk sex. Han genomför sitt eget lilla korståg där mot lesbisk sex och försöker utrota det totalt. Samtidigt som han är väldigt intresserad av det och gärna vill höra om det har förekommit, gärna detaljerade redogörelser för vad som händer. Så det är som att de representerar då den här gamla manliga blicken på kvinnofängelset då, men de förkastas ju.
Just det, som man kunde se i den här 70-talsfilmen eller de här...
Caged Heat, just det. Jo, det är ju en del sex i Orange is the New Black, men det framställs inte så egentligen så himla explicit. Och serien riktar sig mycket till en kvinnlig publik, tycker jag, vilket naturligtvis inte innebär att männen skulle få mycket ut av att titta på den. Men ja, det är sådana saker som ett avsnitt ägnas åt kvinnlig anatomi. Är kvinnor själva egentligen medvetna om var deras urinrör sitter i förhållande till vagina och klitoris? Och,
ja,
den outforskade kvinnan blir lite mer utforskad i Orange is the New Black, kan man säga. Psykologiskt och fysiskt.
Men vad är det för i oss är det ju väldigt mycket dels klanstrider kan man väl kalla det för, ja. Någon slags maktkamp ja. Mellan olika falanger, det är nazisterna, det är de svarta, det är de,
ja.
Nu minns jag inte, men det är många
ja,
fler grupper.
Precis, det är irländare, det är sicilianerna, det är 10 olika grupper, precis, som
det är nästan någon ja, men det ligger ju mycket i hämnd som ska hämnas.
Precis, de är i ständig maktkamp mot varandra. De flesta av dem i alla fall. Inte den grupp som utgörs av homosexuella, de håller sig utanför. Eller den grupp som helt enkelt kallas för the others. Som inte, det är de som inte passar in helt i någon av grupperna.
Men är det samma i Orange is the New Black att det är lite, den här typen av Shakespeareska... maktkamp.
Lite grann är det faktiskt det. Där finns en del maktkamper och du har det här med grupperna vita, svarta och hispanics liksom, som lite grann sköter om sina egna och har olika duschrum och så. Det kan bli konflikter mellan dem, men det är mycket mer markant i oss. Är det. Oss är också mycket mer brutal, så är mycket mer våldsam. Samtidigt som den andra sidan också är väldigt romantisk. Alltså när det kan uppstå kärlek mellan personer som när Romeo och Julia ungefär ligger i lä i jämförelse med hur då taskiga förutsättningarna är för att det ska kunna utvecklas någonting. Ja, så den har liksom både höga höjder och bråddjup ner den mänskliga själen, så att säga.
Vi då som inte varken har någon anhörig i fängelse eller känner någon som arbetar i fängelse, i alla fall inte jag. Det är väl inte lika vanligt i Sverige. Varför tycker ändå vi att det är så kul att kolla på? Är det kul? Varför fascinerar fängelset som miljö?
Ja, varför är det? Alltså, ett svar kan ju helt enkelt vara att det är väldigt dramatiskt tacksamt att ha ett antal människor instängda med varandra. På en liten yta, så det uppstår ju många konflikter och det uppstår en dramatik mellan människor och inom människor när de är instängda med sig själva på det sättet som är tacksam att använda.
Kan man sätta upp en sån dramatisk eller dramaturgisk funktion att människor plus yta eller minus yta, eller hur man nu ska uttrycka det.
Det var nu det här, den gamla idén om rummets och tidens enhet inom dramatiken på 1600-talet, tror jag det var, att man hade det som ett ideal. Ett bra drama skulle utspelas under en viss tid och på ett begränsat utrymme. Liksom. Och det har utrymmet i alla fall när det villkoret uppfyller ju fängelse. Filmen.
Just det, 1600-talet, Shakespeares århundrade.
Ja, just det.
Apropå fängelsefilmer då.
Just det, Oss är ju väldigt Shakespearesk med sina ständiga vendettor och ödesdramaturgi. Liksom. Det mesta går faktiskt åt helvete i serien.
Det kommer ju den här Caesar Must Die också, bröderna
ja.
Taviani heter de, va?
Just det.
Häromåret baserad just på Shakespeares Julius Caesar. utspelad i fängelsemiljö.
Nej, jag har fortfarande inte sett den, men det är ju en fantastisk idé. Hade du sett den?
Ja, men det är mitt fängelsefilmtips till dig.
Ja, precis.
Kan du rekommendera Orange is the New Black för mig, eller ska jag
foka
på Oz? Ska jag ta båda också? Båda serierna alltså?
Ja, du kan ta båda. Strunta i första säsongen på Orange is the New Black och gå direkt på andra.
Jag gör så.
Ja. Och stömmet rekommenderar jag att mjölka på.
Men jag tänkte att vi skulle också ta och lista några fängelsefilmsfavoriter. Men jag börjar med min femma då, som är Revolt i cellblock 11. Riot in cellblock 11. And if they don't give it to us, we'll make him a present of one dead guard. Hey! Or maybe four. Hey! En tidig Don Siegel-film från 1954, en av hans första filmer som ganska nyligen kom i en sån här lyxig Criterion-utgåva och allt. Som ju handlar om en grupp fångar som helt enkelt gör revolt.
Mm.
Och just revolten är ju ett inslag i fängelsefilm som vi inte har diskuterat riktigt.
Nej, just det. Det
man finns. Skulle kunna ställa det mot den här mest, den vanligaste fängelsefilmen egentligen som har som dramaturgisk fråga huruvida fången ska lyckas med sin flyktplan eller ej.
Mm, just
det. Jag tycker att det är banalt att säga att den här revoltfilmen har mer revolutionär potential än den här historien om individens flykt.
Det låter väldigt logiskt, tycker jag. Du har det kollektiva agerandet.
Jag kan säga att den här filmen är ganska sympatiskt inställd också till fångarnas situation då, som beskrivs. Att det är en revolt för att förbättra fångarnas villkor helt enkelt. En sevärd film.
Jag har som femma en engelsk film från 1979 som heter Skam. We're just treated like scum. Us, we're gonna fight back. Fucking bastard! In here. Survival rules. Okay. Av Alan Clark. Och den är väl gjord som en tv-film egentligen. Men den är väldigt smutsrealistisk, mycket brutal. Utspelar sig i Borstel-miljö. Det som man förr, som har tagits bort nu i Storbritannien, men som förr var form av ungdomsfängelse som tydligen var väldigt brutala, där det förekom mycket penalism, liksom uppfostran med hjälp av fysisk våld.
Just det. Och den här penalistiska sidan kan man väl hitta i engelska internatsystemet.
Precis,
överlag.
Precis, just det. Det är som ett inverterat elitinternat liksom.
Precis. Med olika klasstillhörigheter.
Exakt, precis.
Ja, men den har jag inte sett.
Jag rekommenderar den.
Min fyra då. Det är Flykten från Alcatraz. This is Frank Morris. Armed robbery. Burglary. Grand larceny. Morris has escaped from many
prisons. But Alcatraz could be the exception. Ja. Jo.
Som är ännu en fängelsefilm av Don Siegel faktiskt, fast 25 år längre fram i tiden då. Och det här var då det sista samarbetet mellan Siegel och Clintan.
Mm.
De hade ju gjort Dirty Harry-filmerna bland annat ihop.
Mm.
Och det är väl en ganska, på många sätt en klassisk fängelsefilm skulle jag säga. Jag tänkte just på att den har så många likheter med Nyckeln till frihet som vi redan har nämnt.
Ja.
Dels är att den har penalistiska fångvaktare, den har en spektakulär rymning, den har en gammal gubbe med en fågel, och den har då en vit huvudperson som blir kompis med en åldrad svart man som är mycket vis.
Ja, men den är mycket bättre än Nyckeln till frihet.
Jo, men jag tycker också, det är den fängelsefilm jag sett flest gånger faktiskt.
Ja. Jag har liknande på fjärde plats där, Papillon från 73 med Steve McQueen. Det är lite samma kör liksom.
Du var inne på England där. Vi har ju mest pratat om amerikansk fängelsefilm.
Mm.
Och Skam, det är ju en brittisk film. Och jag på tredje plats har jag då en fransk film. Nämligen En dödsdömd har rymt Bressons film från 1956. Vinden blåser vart den vill är ju filmens poetiska undertitel.
Mm. Vackert. Ja, men vad märkligt vilka parallella val vi har, för jag har också en fransk 50-talsfilm på tredje plats, ja. Men jag går då in på det här med den erotiska potentialen i fängelsefilmen. Fast här är det män då och inte kvinnor som exploateras, som uttittas.
Jag vet vilken det är.
Ja, okej. Okay. Kan det vara Jean Genets Un Chant d'Amour från 1958? Som finns på YouTube för alla som är intresserade. Det är en kort film, bara en halvtimme. En vacker, poetisk sexfilm.
Två manshänder som sträcker sig efter varandra genom fängelsedörren.
Ja, precis, det är väldigt, väldigt romantiskt faktiskt.
Min plats två då är ju en till upprorisk fängelsefilm. Precis som Revolt i cellblock 11, nämligen Steve McQueens långfilmsdebut. Och alltjämt hans bästa film enligt mig, Hunger. Som ju då är en av de här mer politiska fängelsefilmerna, får man säga, från de handlar om IRA-fångarna som hungerstrejkar mot Thatcher. Och en väldigt fysisk film där man dels känner själva isoleringen in på bara huden, och sen känner man även exkrementerna genom vita duken.
Ja, exkrement, då har jag ju My Settlings Scrubbers från 1982, samma år som Borsos-systemet övergavs i Storbritannien då, så spelas den här filmen in, och den utspelar sig i en borstol för flickor då. Och det här med exkrement, och det är ett ögonblick av penalism där mellan flickorna då, internerna. Den är rätt brutal nämligen, den är lite mer oss än Orange is the New Black över den faktiskt. Skulle jag vilja säga.
Ska vi säga att det är My Settlings ändå mest bortglömda film?
Nej, den handlar ju lite utanför jord i England och lite udda tema kanske. Lite smutsrealistisk den också. Ja, men absolut värd att ha med i en Settling-kanon.
Ja, men bra val. Även min etta, det är ju då en film som jag inte bara valt på grund av dess fantastiska titel. Men det är i alla fall Mervyn LeRoys film från 1932, Jag är en förrymd kedjefånge.
His was the most sensational escape in chain gang history. Crawling through the thick brush, bloodhounds at his heels, hiding in swamps. He outwitted his pursuers at every turn. This man has lived a thousand lives in one. A hunted thing on earth.
En underbar titel, även på engelska. I was a fugitive from chain gang. Ja.
Precis, ja. Med Paul Mooney i huvudrollen.
Ja.
Ja, men, och den filmen handlar om en man som återvänder hem från första världskriget. Och efter att ha sett döden i vita ögat har det lite svårt att anpassa sig till den här vardagliga futtigheten med ett lågavlönat skitjobb.
Mm.
Så han tar sin chans on the road och hamnar där i klammeri med lagen ganska snabbt och döms till straffarbete längs järnvägsspåren som han lyckas fly ifrån. Och sen har han det då som en skugga hängande över sig.
Mm.
Och en ganska rå skildring av fängelselivet. Det var en av de här filmerna som brukar kallas pre-code, eftersom de producerades innan Hollywood tog sig an att censurera sig själva eller skaffa sig själv en produktionskod helt enkelt, som begränsade lite grann vilka friheter de kunde ta sig i upprörande ämnen.
Mm, just det. Mitt val blir ju ett antiklimax, för jag har ju faktiskt redan talat om. Förlåt, men oss.
Det ante mig.
Ja. Oss är ändå den bästa. Det går inte att komma ifrån. Den har så spännande berättarteknik. Du har en berättarfigur nämligen som kommer in och presenterar och kommenterar. Som också är en rollfigur i serien. Fast det är han, liksom, han har dubbla funktioner. Ja, jag tycker jag har väl redan, hoppas det har framkommit. Ja, för jag tycker den är suverän.
Och nu har vi då nämnt amerikanska, franska och engelska väl. Men det är inget riktigt, inget svenskt ämne riktigt.
Nej. Nej, jag kan inte komma på en enda svensk. Vägen ut.
Vägen ut, ja, precis, med Björn Kjellman.
Just det.
Och även Släpp fångarna loss.
Ja, ja. Just det. En anti-fängelsefilm.
Ja, men precis. Sen finns det ju också då fängelsescener i de här Snabba Cash.
Ja,
filmerna
just det.
Är med.
Alltså svenska fängelser, det är ju ett okänt territorium. Vi har våra föreställningar omkring det, men kanske inte så mycket konkret kunskap.
Sen kom jag faktiskt på en svensk fängelsefilm till.
Jaha.
Som jag kan rekommendera.
Ja.
Som faktiskt inte utspelar sig i Sverige och inte heller i USA eller i Frankrike eller i England. Och därför kan det vara lite intressant.
Mm.
Nu när vi har varit så fokuserade på västerlandet här.
Mm.
Och det är då den guldbaggenominerade Frihet bakom galler.
Ja, ja.
Just som utspelar sig i Afghanistan.
Ja.
På ett annat kvinnofängelse då.
Ja.
Apropå Orange is the New Black. Men här då så är de intagnas enda brott i princip att de har lämnat sina män.
Ja, ja.
Eller betett sig på något sätt som har ansetts misshagligt.
Ja.
Och de bor där då i många fall med sina barn innanför murarna här.
Ja, ja.
Så det är ju ett exempel på fängelset som förlängning av ett förtryckande samhälle.
Precis, men det...
Som också är något som förekommer i en del.
Titeln antyder ju att det blir lite av en fristad också.
Ja, men precis.
Ja, men den ska jag också. Ja, men det var bra tips.
Finns på SVT Play.
Så bra.
100 kronor till poddkassan. Och det var allt från FLM-podden denna gång. Om du gillade vad du hörde kan du prenumerera på iTunes och missa inte nästa avsnitt. Läs mer om podden på flm.nu. Hör av dig med frågor, tips och bannor på podden@flm.nu. Följ oss på Twitter, Instagram och Facebook. Köp senaste numret av FLM och hata sport.